Tack Jesus Kristus för att vi får komma inför dig, Herre. Tack för att du är här just nu, Herre, och rör vid oss, Herre Jesus. Tack för att vi får läsa ditt ord och lära känna dig och komma närmare dig när vi söker dig och lär känna dig, helige Fader. Jag tackar dig för att du ska leda mig i detta, Herre Jesus. Att jag läser ditt ord och talar sanning, Herre. Och jag ber att allt annat som är mitt eget, Herre, det ska försvinna, Herre Jesus. Det lägger sig inte på någons hjärta eller i någons tankar, utan det bara glöms bort, Herre. Tack helige Fader för att du är god och du undervisar oss, Herre Jesus. Och jag tackar dig för att vi får söka dig idag, Herre Jesus. Så att vi får glädjas med allt som händer i naturen, som du förvandlar, Herre Jesus. Du gör sommaren, Herre, och väcker upp naturen igen. Och allting som hörs är en lovsång till dig, Herre. Jag tackar dig för det, Herre Jesus. Tack för att vi får se på skapelsen och påminnas om att du är verklig och sann. Tack helige Fader. Kom och berör oss just nu. I Jesu namn. Amen. Det var kul att du sjöng den sången, för min predikan kommer att handla om just det, att söka Gud och komma närmare. Jag tänkte först bara läsa upp några bibelord lite snabbt här. Men om ni där söker Herren din Gud ska ni finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. Det är 5 Mosebok 4:29. 1 Krönikebok 28:9. Och du min son Salomo, lär känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ. För Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom låter han sig finnas av dig. Men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt. Hosea 6:3. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Matteus 7:5. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Johannes 14:21. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Jakob 4:8. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade. För jag har ju alltid varit kristen så, men för ett år sedan som jag nämnde på långfredagen så fick jag en längtan att komma närmare Gud. Att han finns ju där, det är ju bara att söka honom. Och jag kände att jag tog det mer på allvar än vad jag någonsin har gjort. Och på höstlovet så åkte vi upp till farmor och farfar och då lyssnade jag på en predikan av Paul Washer. Och han pratade om det här med att man syndar ju i livet. Men det är klart, om man inte har upplevt ett möte med Gud, om man inte har känt att Gud kan ge allt det där till dig, då söker man det på andra ställen. Man söker glädje på andra ställen, frid på andra ställen, nöjen, allt det där. För vi vet, vi har inte upplevt det hos Gud. Så varför skulle vi då tro att det finns hos Gud? Och han hade fått en sån längtan att jag vill få möta dig. Det står i ditt ord gång på gång. Om jag söker dig så kommer du visa dig. Du kommer uppenbara dig. Du kommer möta mig. Du kommer ge mig allt det där. Så han bad. Han gjorde ju så att han satt uppe hela natten och satte ett alarm som väckte honom. I alla somnar. För att fortsätta be. Kom Gud, du har lovat att komma. Kom och möt mig. Och till slut så kom Gud. Efter lång tid. Och det där väckte ju en sån längtan i mig att och jag har inte ens tänkt tanken, får jag be om att möta Gud? Och det kändes som att, ja men det är klart. Jag längtar ju så mycket efter att bli förvandlad. När man lär känna Gud så längtar man ju att bli formad till den som han vill att jag ska vara. Och hur ska jag göra det när jag inte fattar någonting? Alltså jag tänkte, om man möter med Gud och står inför hans helighet. Att förstå, vad är helig? Hur känns det att möta någon som är helig? Jag tänker att den här gudsfruktan, att bli så rädd att varje synd i mitt liv bara syns på mig. Att jag ser hur otroligt smutsig jag är. Och den vreden Gud känner mot mig, att du förtjänar inte att komma hit. Och känns som att jag vill bara dö för att jag förtjänar inte det här. Men jag måste ju fatta det för att fatta hur otroligt älskad jag är av Gud. Att trots allt det där, trots min smuts och hur helig Gud är, så sände han sin son för min skull och dog för mina synder. För att jag skulle få komma till Gud. Jag kan läsa det i Bibeln, men jag fattar ju inte det om jag inte får uppleva det. Och det var det jag längtar efter. Jag vill få känna den där heligheten, den där gudsfrukten. Och förstå hur älskad jag är. Förstå vad Golgata betyder för mig. Och nej, jag kan inte säga att jag har fått ett sånt möte än, men jag fortsätter söka. Men jag känner istället att Gud har uppenbarat mer och mer att det står, som jag läste de första orden där, hur ofta han säger det här, sök mig, jag kommer komma. Särskilt Hosea tyckte jag, lika visst som gryningen. Det finns ju inte en kväll jag går och lägger mig och tänker så, undrar om solen kommer gå upp imorgon eller om det struntar i det imorgon. Alltså det är självklart att Gud uppenbarar sig för oss om vi söker honom. Och jag hade ingen sån kunskap förut. Jag har varit väldigt mager på att läsa Bibeln. Men jag ser ju mer och mer och förstår mer och mer vad det handlar om. Och det är just det där med att söka som det står i latin. Vad är det? Det är ju att lära känna Gud. Att söka kunskapen som det står gång på gång i ordspråksboken. Sök kunskapen som silver och guld. Att man verkligen strävar efter att få tag på det där. Vem är Gud egentligen? Och genom den kunskapen och kärleken till honom som vi får när vi söker honom, vill vi ju bli mer lika honom. Och nej, vi kan inte bli mer lika Gud, för Gud är ju helig, otrolig. Men han har gett oss en mänsklig bild att sträva efter, och det är Jesus. Och ju mer vi söker Gud, ju mer förvandlas vi, och då kommer det synas på oss att vi har en relation med Gud. Vi kommer inte kunna gömma det, vi behöver inte säga det, utan det kommer synas att vi lever nära Gud. Vi har en relation, vi är nära honom. Och en sak som jag fick upp när jag bad över det här och sökte över det här, att söka Gud, det är att rensa upp allt som står i vägen. Alla avgudar som vi har i vårt liv. Och det är den punkten jag kommer fokusera på nu idag. Utifrån andra krönikebok 15. Om ni vill hänga med där. Guds ande kom över Asarja, Odets son. Han gick ut mot Asa och sade till honom: hör mig du Asa och ni hela Juda och Benjamin. Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er. Men om ni överger honom kommer han att överge er. En lång tid levde Israel utan den sanne guden, utan präster som undervisade dem och utan lag. Men i sin nöd omvände de sig till Herren, Israels Gud. Och när de sökte honom lät han sig finnas av dem. Under de tiderna fanns det ingen trygghet. När man gick ut eller in, utan stor förvirring rådde bland alla som bodde här i länderna. Folk drabbade samman med folk och stad med stad, för Gud förvirrade dem med all slags nöd. Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön. När Asa hörde dessa ord och denna profetia och profeten Oded, tog han mod till sig och avlägsnade de eländiga avgudabilderna ur Juda och Benjamins hela land och ur de städer som han hade erövrat i Efraims bergsbygd. Han upprättade på nytt Herrens altare, det som stod framför Herrens förhus. Och han samlade hela Juda och Benjamin, liksom de främlingar från Efraim, Manasse och Simeon, som bodde bland dem. Många från Israel hade anslutit sig till honom när de såg att Herren hans Gud var med honom. De samlades i Jerusalem i tredje månaden av Asas 15:e regeringsår. Och av det byte de hade fört med sig offrade de på den dagen åt Herren 700 tjurar och 7000 djur av småboskapen. Och de slöt det förbundet att de skulle söka Herren sina fäders Gud av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Var och en som inte sökte Herren Israels Gud skulle bli dödad, liten eller stor, man eller kvinna. Och de svor eden inför Herren med hög röst under jubel och till ljudet av trumpeter och horn. Hela Juda gladde sig över eden, för de hade svurit den av hela sitt hjärta. Och de sökte Herren med hela sin vilja. Han lät sig finnas av dem, och han lät dem få ro på alla sidor. Kung Asa avsatte också sin mor Maka från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en avgudabild åt Ashera. Asa högg ner hennes avgudabild, krossade den och brände den i Kidrondalen. Offerhöjderna blev dock inte avlägsnade ur Israel, men Asas hjärta var hängivet Gud så länge han levde. Han förde in i Guds hus både det hans far och det han själv hade helgat åt Herren, silver, guld och kärl. Och det blev inget krig förrän i Asas 35:e regeringsår. Ja, kung Asa, eller Asa, jag vet inte, han tog ju över Juda när det var... ja, katastrof. Salomo, hans gammelfarfar, hade ju tagit in avgudar i landet, och det hade splittrat sig två länder, och hans farfar och pappa var inte heller. De tog också in avgudar. Men han fick en längtan. Han hade en längtan att komma närmare Gud. Om man läser i kapitlet innan så ser man att han bad. Han var en riktig bedjare och han vann en strid mot nubierna som hade en armé som var dubbelt så stor mot honom. För att han ropade till Gud och bad till honom och litade på Gud att du är med mig, för jag tror på dig. Jag kommer i ditt namn. Och jag tycker det här påminner om Sverige just nu också när jag läser hur det var i Israel under den här tiden. Hur vi har det, Sverige har ju också övergivit Gud. Det finns ingen trygghet, folk drabbar samman med folk. Gud förvirrar med all slags nöd. Och mitt i detta så skulle Asa hitta Gud. Och just efter den här striden som han har vunnit, då den här profeten kommer mot Asa och berättar det till honom. Och jag tänker att det dels var som uppmuntran, men också för att säga till Asa att nu är det dags att steppa upp. Du kan inte lägga av nu. För jag tror när man vinner en sån där strid så kan det bli en liten stolthet i hjärtat. Att man tänker, det där var jag. Jag bad en sån bra bön där. Så att... Utan du måste fortsätta söka Gud. Du får inte sluta nu, för om du överger honom, då kommer han överge er. Och jag tyckte också där man kan läsa i vers 9 där. Att många från Israel hade anslutit sig till honom för att de såg att Herren hans Gud var med honom. De kunde se det på Asa, att han hade Gud med sig. Och jag tänker det är ju våran längtan i församlingen också. Att folk ska se på oss. Att de där, de lever nära Gud. Och det för att komma dit är ju bönen. Det var ju bönen som Asa hade och det är ju bönen vi behöver. Vi behöver ju be och bygga en relation med Gud. Men också det stora att på grund av att de levde så länge utan den sanna guden, utan präster som undervisade dem utan någon lag. Om inte vi står på ordet, då faller allt ihop. Vi behöver, för att söka Gud så behöver vi stå på Guds ord. Vi behöver kunna Guds ord, vi behöver läsa Guds ord varje dag. Och vi behöver be till honom i vår egen kammare och ta tiden med honom. Jag tänker också det här med, nu ska vi se, Johannes 14 som jag läste i början där. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min far. Det är ju det handlar om. Gud vill bli älskad av oss på det sättet att vi håller hans bud. Och det första budet, det är ju att vi ska älska Gud. Du ska inte ha några andra gudar. När Gud säger gång på gång till Israels folk, ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Det är ju hans längtan. Det är det han vill. Och Jesus säger att man kan inte tjäna två herrar. Det går inte. Har man en herre till i sitt liv, då är inte Gud i vårt liv. Och jag tänker här med avgudar, det är inte bara det här med att tillbe en annan Gud. Utan det är allt det där som tar tiden från Gud. Allt som står i vägen för att vi ska kunna söka Gud. Allt som hindrar oss. Allt som Samuel säger till Saul att, det är att trots är en avgud. Ja, då har vi all synd är en avgud. Att man väljer världen. Man kan inte vara i världen samtidigt som man vill ha Gud. Jag tänker också allt det här som förminskar Jesu offer. Som förvanskar bilden av vem Gud är. Att vi gör en egen gudsbild för att vi ska känna oss bekväma i våran synd. Allt som hindrar oss från att älska Gud av hela vårt hjärta. Det är en avgud. Det här är sånt som Gud har lagt på mitt hjärta. Att när jag känner längtan efter att söka Gud, då måste du rensa upp. Du kan inte ha kvar något i ditt liv som tar din tid och hindrar dig. Helige Ande har ju kommit till oss för att hjälpa oss att bli renade och helgade. Men om jag sen väljer att behålla något i mitt liv som förleder mig, då det är fortfarande min vilja. Det är jag som får välja. Det kan vi läsa om. Sökte Gud av hela sin vilja. Det är det handlar om. Helige Ande kan påpeka saker för oss. Det här är inte bra, men det är fortfarande jag som måste bestämma. Vill jag göra mig fri från detta? Och jag vet att jag fastnade på en, första gången jag läste det här, att de dödade alla som inte sökte Herren av hela sitt hjärta. Jag tänkte, det kan vi inte hålla på att göra. Men jag får kolla upp vad det handlar om, och det är ju Mose lag. Läser man i 5 Mosebok 13 så står det där att alla de som försökte förleda dig, förleda folk att tro på en annan Gud, skulle dödas. Om det var en profet som kanske gjorde under och tecken som hände, men sen ändå försökte förleda bort dig från Gud, då var det skräp. Om det var så att det är din hustru, din bror, din son, bort. Och jag tänker, nej, man ska inte döda folk, det håller jag inte alls med. Men det är ju att det här att hur viktigt Gud tycker att det är. Behåll inget i ditt liv som förleder dig bort från Gud. Som förleder dig att synda, som förleder dig att sluta söka Gud. Det är så viktigt att vi plockar bort allt det där. Jag fick tanken till och med det här med rensa ut all surdeg. Lite surdeg syrar hela degen. Har vi kvar någonting i vårt liv då? Då är helt allting surt. Och jag tänker på judarna på påsken när de börjar städa. De torkar bort allt. Det får inte vara en smula kvar i hemmet av surdeg. Så viktigt är det att vi lämnar över oss helt till Gud och låter honom rensa bort allt det där. Vill vi komma närmare Gud, då måste vi rensa upp. Det måste dö, det får inte finnas. Man kan tänka, ja, men jag klarar mig om jag beslutar lite grann. Så. Nej, har vi kvar den frestelsen i vårt liv så kommer den förleda oss. Och vi är inte helt överlämnade om vi bär på avgudar. Ju mer man söker Gud i bön och i ordet, ju större blir kärleken till honom. Och det är då man får den här längtan att bli fri från allt det där som hindrar relationen. Man vill bli ren. Man vill att Gud ska titta på oss och tänka. Precis som Boas tittar på Rut. Tänkte, vilken brud. Det är så man vill att Gud ska se på oss. Med behag att det där, åh, mitt älskade barn, du kommer närmare mig. Du vill vara min. Du vill jag få vara din Gud. Precis som någon som är nykär. Alltså jag som sagt, jag har ju vuxit upp i den här församlingen typ, i ett kristet hem. Men jag har aldrig tagit det på allvar. Jag har inte knappt fattat någonting. Och jag vet ett ord som jag tänkte på ibland. För om vi läser i Johannes 15 så står det, de som bär frukt ska rensa så de bär ännu mer frukt. Jag tänkte, om jag inte ser någon frukt i mitt liv. Om jag inte ens ser att Gud rensar upp någonting i mitt liv. Är jag på rätt väg då? För att jag tyckte inte att jag var en syndare. Jag var kristen, jag gick till kyrkan ibland och jag bad ibland, läste nästan aldrig Bibeln för det var svårt. Men jag var ingen syndare, tyckte inte jag. Jag gjorde ju inte någonting av det där värsta. Men jag tittade ju på tvn och fyllde mig med allt möjligt. Allt möjligt konstigt. Och jag la ju tiden på allt möjligt annat förutom att söka Gud. Jag tänkte, hur kan jag förvänta mig att bli fylld av helig ande när jag fyller mig med smuts? Jag tittar på sånt och då trubbas man ju av och hela tiden låter gränsen gå längre bort. Och det, ja, dels var det efter den här med mitt företag som jag berättat om att med tilltalet att jag var älskad och Gud var med mig trots att jag inte såg det. Det var då jag fick en kärlek till honom och det var när jag fick kärleken jag fick längtan av att börja rensa bort. Och då har vi gjort mycket i vår familj. Ta bort det. Vad tittar vi på egentligen? Vad är det vi fyller oss med egentligen för smuts? Och det senaste som jag fick, som Gud sa till mig, det var ju mobilen. Att den är en avgud. Dels för att den tog mycket tid i mitt liv. Som gjorde att jag inte la tid på Gud. För det var svårt att slita sig. Men också att jag satt där och scrollade och scrollade. Och även om mitt innehåll på sociala medier förvandlades ju mer. Jag blev intresserad av Gud så blir ju innehållet på sociala medier också kristet. Men det är så mycket konstigt. Jag tänker också på det här med Mosebok. Att det kan vara en profet, men det finns... Jag ska inte lita på allt som den säger. Om det är ju räckat om man har en liten sak fel så leder mig vilse. Jag tänkte att nej, jag måste stoppa med det också. Och jag kan inte ha kvar mobil. Jag märker hur lätt man dras tillbaka. Finns den där? Ja, men jag kan ju bara titta lite och sen kan jag säga stopp. Nej, det går inte. Öppnar jag för den så kommer den ta min tid. Nu hittade jag Romarbrevet för ett tag som jag tänkte på. Trots att de kände till Gud prisade de inte honom som Gud eller tackade honom. Utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men de blev dårar. Och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Trots att de kände Gud och prisade inte honom som Gud. Det där är ju precis jag för några år sedan. Jag kände Gud men jag hade inte honom som Gud i mitt liv. Jag prisade inte honom som Gud. Jag tackade inte honom och då var jag ju förblindad. Jag bytte ut Gud mot allt det andra i världen. Allt annat är intressant. Och då kommer jag inte heller få komma närmare Gud. Jag hade ingen vilja eller längtan att förvandlas. Jag kände inte Jesus och jag kan inte Jag älskar inte Gud. Och det här är, kan en avgud verkligen stå i vägen för att komma närmare Gud, för att få bönesvar, för att uppleva mer av Guds närhet? Jag lyssnade på en predikan och du läste han från Ezekiel 14. Några av Israels äldste kom till mig och satte sig ner framför mig. Då kom Herrens ord till mig. Människobarn, dessa män har låtit sina eländiga avgudar få insteg i sina hjärtan, och de har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? Att han, nej, han. Om Gud har sagt, jag tror att om Gud säger, man har ju ofta en tanke att det här är fel, det här ska jag inte titta på, det här ska jag inte göra, det här tar för mycket tid i mitt liv, och jag tror det är ju Gud som säger till oss. Men om jag inte väljer då, om inte jag vill lägga bort det, då kommer Gud inte svara oss längre till slut. Sen kommer vi fortsätta läsa om Asa här då. Det börjar ju så bra för honom. Han rensar upp ordentligt, men han glömde det. Jag tror att Gud såg ju vad som var Asas största avgud i sitt liv, och det var ju hans ego. Och det var det han sa till honom att söka mig. Som vi fortsätter läsa här. I Asas 36:e regeringsår drog Israel kung Baasha upp mot Juda och började befästa Rama för att hindra att någon kom vare sig från eller till Asa, Juda kung. Då tog Asa silver och guld ur skattkammaren i Herrens hus och i kungapalatset och sände det till Ben-Hadad, Arams kung som bodde i Damaskus, och lät säga: låt oss ingå förbund, du och jag, liksom det var mellan min far och din far. Här sänder jag dig silver och guld. Bryt därför ditt förbund med Baasha, Israels kung, så att han lämnar mig i fred. Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände sina befälhavare mot Israels städer och erövrade Ijon, Dan och Abel-Mahim, samt alla förrådshus i Naftalis städer. När Baasha hörde det avstod han från att befästa Rama och avbröt sitt arbete där. Men kung Asa tog med sig hela Juda, och de förde bort ifrån sig Ramas stenar och trävirke som Baasha hade använt till att befästa Rama. Med detta befäste Asa Geba och Mispa. Vid den här tiden kom siaren Hanani till Asa, Juda kung, och sade till honom: du stödde dig på kungen i Aram och inte på Herren din Gud, och därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte nubierna och libierna en stor här med vagnar och ryttare i mängd? Men han gav dem i din hand för att du stödde dig på Herren. För Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du från och med nu ha ständiga strider. Men Asa blev vred på siaren och satte honom i stockhuset. Så rasande var han på honom för detta. Vid samma tid for Asa våldsam fram också mot andra av folket. Asas största avgud, det var han själv. Hans ego. Och nu när han hade haft fred så länge, då glömde han bort att söka Gud. Det fanns inget behov av det. Och när det kom ett bekymmer, då tänkte han inte ens tanken på att, som han gjorde förut, be. Utan det här klarar jag. Jag fixar, jag har alla pengar, jag har allting, det här kan jag lösa själv. Men det var inte alls, Gud hade redan en plan. Han kunde lösa det här mycket bättre. Jag tänker på... Jag tjatar jämt om det här med att lita på Gud, men jag förstår hur otroligt viktigt det är att vi litar på Gud. Jag läste att förtrösta, ordet förtrösta på hebreiska, det betyder att kasta sig ut för ett stup och lita på att det ordnar sig. Att det är på den nivån vi ska lita på Gud. Och jag tänkte, han berättade ju om vårt ekonomiunder här för, som hände i mars på långfredagen, berättade han om det. Om ni inte hört det så berättar vi gärna efteråt. Det ska jag inte gå in på nu. Jag var ju så nyfiken i slutet av månaden och ville titta om det verkligen skulle gå ihop sig med pengarna. För Gud hade ju sagt att det skulle bli 3000 kronor kvar. Sen när vi bara hade två saker kvar att betala. Jag kikade lite tidigare än vad jag erkänt för Orhan till och med. Ni hade två saker kvar att betala. Tänkte att nu borde det finnas exakt de två beloppen och de här 3000 som vi ska skicka tillbaka. Kolla in på banken. Nej, det fanns för lite pengar. Det stämde inte alls. Och jag kunde inte sova på natten. Jag låg och bara, men hör inte jag din röst? Gud, hur kan både jag och Orhan höra fel? Och varför ska det här gå ihop? Och till slut, jag fick bara be att gode Gud, du har sagt att det ska bli så här. Så nu litar jag på att du kommer ordna det. Fast samtidigt så skrek ju min hjärna, men det kommer inte gå. När jag kom hem så bad jag över sakerna och tänkte, vad jag fattar ingenting nu, Gud, känner inte jag det? Har jag tappat bort det helt och hållet? Och då visar Gud mig till Saul. Saul skulle vänta på Samuel i 7 dagar. Det var krig och Samuel skulle komma till honom och offra innan de gick till attack mot filisterna. Det står i Samuels bok 13. Första Samuels bok 13. Och Saul, han väntade uthålligt de här 7 dagarna. Men i slutet på 7 dagar så dök inte Samuel upp direkt. Och det var ju katastrof. Soldaterna var rädda. De tittade säkert på Saul, så du verkar inte ha koll på läget. Folk gömde sig. Filisterna tog mark. Och då offrade han själv. Så dels bröt han emot en lag. Men han var ju inte heller uthållig. Och litade på att det skulle bli så som Samuel hade sagt. När jag läste det så sa jag, det här har väl jag aldrig gjort. Har du inte det? Sa Gud till mig. Och i slutet av månaden så fanns alla pengar kvar. Jag började inte betala med 2 sista saker. Och jag hade glömt bort att Orkan hade ett litet hemligt sparkonto. Med just det där beloppet som saknades. Så lite tro du har, Petra. Du litar inte alls på mig. Och det leder till förvirring. När vi inte litar på Gud så leder det till förvirring. Och det var samma med Asa. Han fick en stor förvirring. Han tappade bort Gud helt och hållet. På grund av det här. När profeten kom till honom och sa att du har gjort fel, så borde han varit ödmjuk och säga, oj, har jag det? Jag måste jag pröva inför Gud. Men istället var han arg, för det där var ett slag mot hans stolthet och han älskade sig själv mer. Han hade tänkt inte ta emot någon tillsägelse från någon annan. Och det är också en, ja, vi ska lita på Gud och vi måste vara ödmjuka för att vi kan göra fel. Så just det som Gud var rädd för skulle hända med Asa, det var det som hände med honom. Han litade på sin egen styrka och stoltheten gjorde att han inte kunde ta emot tillrättavisning. Han missade att rensa bort sin egen stora avgud, han själv. Jag vet också att jag innan ett år sedan så visste jag inte ens vad prövning var. Jag visste inte att Gud höll på att rensa upp i våra liv. Så dålig kunskap hade jag. Och jag vet just där i början när jag började söka, så varje sak som jag upplevde hände och jag var jätteglad för att skulle berätta för en kompis, så var hon alltid där och sa, men det där är inte riktigt rätt, förstår du väl? Nu är du helt fel ute. Och jag var så arg. Och jag faktiskt tänkte, jag försöker ju söka dig här Gud. Och så fick hon upp sina känslor i mig så jag blev rasande. Jag tänkte, nej, hur ska jag släppa här igen? Så kom det en ny sak och så gick det en period och jag tyckte, men nu har jag nog kommit förbi det här. Nu känner jag kärlek till den här människan. Då kom det en gång till såklart. Och jag åkte ut i bilen och sa, Gud, varför måste jag ha den här människan i mitt liv? Och just då så hörde jag bara så här, inom mig, jag slipar ju på dig. Och det var en sån frid. Och jag tror inte det handlade så mycket om jag gjorde fel eller inte. Jag tror inte alla saker som hon sa var inte fel, en del kanske var det. Utan det Gud ville visa för mig var att jag hade ett stort ego. Det behövde krossas. Vi måste alltid vara ödmjuka och pröva allt, även det. Alltså, om det väcker en sån upprördhet i mig att höra från någon att du har fel. Då är ju jag väldigt stolt i mig själv och har ett stort ego och då är idén av Gud. Så det behövde Gud rensa upp mig och jag är tacksam att han visade det, fast det var för jobbigt. Och det är jobbigt att bli formad. Det är jobbigt att se att man gör fel. Det är jobbigt att höra från andra, för det kan ju komma från andra. Asa fick inte höra det från Gud utan han fick höra det från någon annan. Och det är jobbigt. Men då måste vi svälja våran stolthet och vara ödmjuka för att det är Gud som formar oss. Och vi kan ha fel. Jag tycker man kan se på nästan alla kungarna i krönikeböckerna och kungaböckerna hur otroligt lätt det är att tappa bort sig med tiden. Man måste hela tiden söka Gud, varje dag läsa hans ord, be till honom och vara ödmjuk för att jag kan vara på fel spår. Man kanske tycker att men jag har koll på det här. Det här har gjort förut. Nu vet jag hur det här fungerar. Och så kommer det någon smäll. Vi ska alltid söka Gud. Vi får aldrig sluta med det. Och att be Gud uppenbara synd som vi bär på. Be Gud uppenbara avgudar vi har i vårt liv. Så vi kan be om hjälp att ta bort dem. Att rensa upp. För vi klarar inte allt i egen kraft heller. Vi måste bara ha viljan att göra det. Sen hjälper Gud oss. Vi har ju fått helig ande som hjälp för att bli helgade och rena och bli hans brud redo när han kommer tillbaka för att hämta oss. Så att söka Gud, det handlar om att försöka lära känna honom. Genom ordet, genom bönen. Massa bön. Vi måste be i vår egen kammare. Vi kan inte lita på att vi får allt när vi är med andra. Att vi är i kyrkan. Vi måste göra det själva hemma. Ha en egen relation så vi också kan pröva sånt som kommer från andra. Att det kan vara fel. Och inte vi står stadigt på ordet, då är det så lätt att gå vilse. Bönen är inte heller för i första hand för att vi ska få allt som vi vill ha. Det är, Gud ge mig det här, ge mig det här. Det är för att vi ska förvandlas. Ge Gud chansen att forma oss och förvandla oss. Gud vet om alla redan våra problem. Det står ju där, sök mig först och får ni allt det andra sen. Vi behöver inte be om de här små sakerna i livet. Utan det viktiga är ju att vi ber att Gud ska forma oss. Att rena oss, att helga oss. Det måste bli vår längtan. Och ju mer vi lär känna honom, ju större kärlek får vi honom. Och då vill vi. Vi vill bara att Gud tar bort allt som står i vägen. Så jag får uppleva ännu mer. Så jag får komma ännu närmare dig. Det är den längtan vi måste ha. Och vi måste rensa bort alla avgudar. Allt som tar din tid. Allt som står i vägen. Allt som är en öppning till smuts. Allt som gör dig bekväm i att du syndar. Eller öppnar för synd. Det får inte vara kvar. Det är bara att låta det dö. Jag lyssnade på en predikan och han pratade om att han fick till sig att hans hund var en avgud. Han lade alldeles för mycket tid på hunden. Så han var ju tvungen att, han försökte sälja den överallt men det var ingen som ville ha den. Så det gick så långt att han var tvungen att döda sin hund. Och jag tror han kände ju att det var ju bara Gud som ville säga åt honom att så här långt måste du gå. Det kostar att följa mig. Vet man sjunger så mycket sånger om att lämna allt och det kostar att följa Jesus. Förut tänkte jag att det handlar om någon skulle komma och säga sluta tro på Jesus annars skjuter dig. Då skulle jag svara ja. Men det är inte det handlar. Det är just nu. Vad är det just nu som binder dig från att söka Gud? Som hindrar dig från att söka Gud? Vi måste döda den öppningen. Vi måste hindra den från att få bort oss. Och så ska man inte jämföra sig med andra. För det som är en avgud i mitt liv är ju inte nödvändigtvis det i ditt liv. Gud formar oss på olika sätt i olika tid. Så man ska inte tänka, oj vad långt den är. Har hunnit komma nära Gud. Så helig och jag är ju bara här bak och kämpar. Utan Gud formar oss. Han jobbar med oss. Men vi måste ha viljan och ödmjukheten. Och vara redo att göra oss fria från allt det som står i vägen. Även om det kostar och det kommer göra ont. Jag tänkte jag skulle avsluta med Filippibrevet. Nej, inte det. Till 16. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då blir ni en ära för mig på Kristi dag, att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. Om vi söker oss närmare Gud, om vi gör detta utan att klaga och tveka och bli rena, då kommer vi att lysa som stjärnor här i världen. Folk kommer se på oss att det där lever med Gud, har en relation med Gud. Och så tänker jag avslutar bara med Asas. Det som Asa fick till sig i början här. Var nu starka och låt inte modet falla för ert arbete ska få sin lön. Det är jobbigt, det kostar att följa Jesus. Det kostar att bli förvandlad. Men vi kommer få en lön om vi klarar av det. Tack Jesus Kristus för att vi får komma inför dig Herre. Tack för att du har... ett arbete med oss, Herre Jesus. Du förvandlar oss, Herre. Och jag ber dig att du väcker en sådan hunger och längtan i vårt hjärta. Att vi sträcker oss mot dig. Att vi söker dig. Att vi läser ditt ord. Att vi forskar i ditt ord. Att vi bara låter det få fylla oss, Herre Jesus. Att vi lär känna dig och vet vem du är. Och kommer så nära dig vi bara kan komma, Herre Jesus Kristus. Tack för att du uppenbarar de avgudar vi bär på i vårt liv. Allt det där som står i vägen. Allt det som hindrar oss, Herre Jesus, från att komma närmare dig. Låt oss få se det, Herre Jesus Kristus. Låt oss inte få falla in i förvirring och luras av våra egna föreställningar, utan att vi söker sanningen, Herre. Vad är det som står i vägen, Herre Jesus Kristus? Vi längtar efter mer av dig. Vi längtar efter att få bli fyllda av din heliga ande. Vi längtar efter att människor ska se på oss att vi känner dig. Vi längtar efter att människor ska komma till tro, Herre, på dig, Herre Jesus Kristus. Och vi vill vara dina vittnesbörd. Vi vill tjäna dig. Och jag ber dig, Herre, låt inget stå i vägen för att det ska ske, Herre Jesus. Forma oss, Herre, rena oss, helga oss, Herre Jesus. Och jag ber dig, Herre, att du väcker en längtan i våra hjärtan att be till dig, att vi tar oss tiden, att det inte känns svårt att sitta inför dig och be till dig, för att du vill ju alltid umgås med oss. Och jag tackar dig för att vi får alltid komma inför dig. Du sitter alltid där redo, Herre, att lyssna på oss. Och jag tackar dig, Herre, för att du vill forma våran bön, att du lär oss att be, Herre Jesus, så som du bad, Herre, på jorden när du gick här, att forma oss, att göra oss till dina avbilder, Herre, att dra oss närmare dig, att göra oss mer lik dig och inte be efter våra egna egoistiska tankar och önskemål, Herre. Låt oss släppa bort allt det där, Jesus. Hjälp oss att lämna, Herre, dö bort från oss själva, släppa stolthet och högmod, Herre Jesus, ego och egoism och egen kärlek, Herre, allt det där bara vi vill kasta bort på dig, Herre. Tack för att du visar oss, Herre Jesus, vad som finns i våra liv, Herre. Så att vi får chansen att komma inför dig och be dig förvandla oss, Herre. Jag tackar dig för att du har gett oss hjälparen, Herre. Jag tackar dig för dig, helige Ande, som leder oss steg för steg, Herre. Tack, helige Fader, för din kärlek och din omsorg. Att du överger oss aldrig, Herre Jesus Kristus. Du går med oss steg för steg. Och när vi formas och prövas och tuktas, Herre, så sitter du bredvid och ser oss, Herre Jesus. Även om det känns som att du överger oss ibland och det är för tufft och vi orkar inte mer, så står du där bredvid oss, Herre Jesus. För du överger oss aldrig. Hjälp oss att komma ihåg det och hjälp oss att lära känna dig så att vi litar på dig, Herre. Genom allt, Herre Jesus Kristus. Så att vi inte faller i att inte lita på dig som är en avgud också, Herre, så otroligt stor. Utan vi vet, Herre, vi vet på vem vi tror, Herre. Och vi vet att dina löften i Bibeln håller, Herre Jesus. Vi vet att du går med oss, vi vet att du förser, Herre. Vi behöver inte oroa oss för allt det vardagliga, Herre. Du vet vad vi behöver. Och jag tackar dig för att vi kan lita på det. Och även om vi möter stora svårigheter så vet vi. Vi vet, Herre, att du är med oss, Herre Jesus, och du hjälper oss. Även om allting rasar och faller så vet vi att du är med, och det är för att ditt bästa ska ske i vårat liv. För att du formar oss och håller på att göra oss till någonting nytt. Herre, låt aldrig det arbetet stanna av. Herre, låt oss aldrig bli så hårda i vårt hjärta så att vi inte vill lyssna till dig. Så att vi inte vill ta emot tillrättavisningar, Herre Jesus. Gör oss ödmjuka inför att det är din vilja som ska ske, inte våran egen. Hjälp oss att söka dig. Hjälp oss att komma närmare dig. Hjälp oss att bli uppfyllda av dig, helige Fader. Tack Jesus Kristus för din kärlek. Amen.